Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen. På IKEA.
Då hälsar jag välkommen till Dansmusikpodden. Det är jag här, Mats. Össe lyser med sin frånvaro. Jag ser en tom stol. Han har annat för sig. Men vi klarar oss ändå, tänker jag. Och jag tänkte patreon.com/dansmusikpodden. Dit kan man gå om man vill supporta oss. Man kan swisha också, men Patreon är mest hållbart, långsiktigt och roligt. För ni får också en massa reklamfria avsnitt och bonusavsnitt och tävlingar och sånt. Så bege er dit. Men nu, en annan stol inte tom, för där sitter Alex Esser. Hej!
Hej Mats!
Välkommen till Stockholm.
Tack snälla.
Du har suttit på ett försenat tåg.
Ja, från Malmö. Jag försöker åka lite tåg en gång i månaden ungefär, ta en liten roadtrip till Berlin, Köpenhamn som är nära och oftast till Stockholm för att vidga vyerna lite grann.
Just det. Funkar det bra med de här Berlin-kopplingarna som finns nu tågmässigt?
Ja, ah, absolut. Det går ju nattåg från snälltåget, funkar väldigt bra till Berlin.
Ja, ah, exakt.
Kommer man fram på morgonen.
Också från Stockholm numera. Det är ganska nytt, tror jag.
Ja, kolla in.
Bra connection. Men du, var ska vi börja? Jo, men jag tänker vi börjar. Vi kommer nog prata väldigt mycket om House Music with Love, tänker jag.
Absolut, kan vi göra. Kan snacka lite backyard sessions kanske också.
Ja, absolut. Ja, visst, det är fritt fram. Jag bara tänker du, jag tänker att en stor del av din gärning och liksom ditt liv kanske är ändå
House Music with Love. Ja, så kan det vara.
Men vi pratar annat också, självklart. Men jag tänkte bara, du är i stan, dels för att spela in med oss. Men också, vi spelar in det här, vad är det för datum idag ens? 15 juni. Du ska på fest också.
Ja, jag ska gå på Black Coffee bland annat imorgon på, vad heter de?
München Bryggerier,
Waterview. Han spelar ju en del låtar från vårt skivbolag. Så det tänkte gå dit och supporta. Kanske hänga lite backstage om jag får lov för Thomas.
Ja, exakt. Men jag tänkte snoka lite i dina liksom, mingel-networking-planer. Har du liksom, är Black Coffee förvarnad eller tänker du att det ska lösa sig on location?
Det brukar lösa sig on location. Jag ska träffa några goda vänner som inte har så mycket med musik att göra utan bara komma ikapp med gamla polare. Jag ska träffa Denise Digali som kanske ska göra lite A&R-gig för oss framöver. Hon har varit bra connection till Kenya. Så ska träffa Victor från Elfenberg. Och ja, lite social calls. Inget superplanerat och business-aktigt.
Nej, men ändå lite så här nytta och nöje i kombination. Typ.
Ja, mest nöje. Stockholm på sommaren kan vara svårt slaget. Liksom.
Ja, jag fattar. Jag önskar jag kunde gå. Jag ska tyvärr vara på annan ort. Men jag tror det blir en fet fest.
Just det.
Ja, när ni lyssnar på det här, då vet ni redan hur festen var. Eftersom vi släpper avsnittet lite senare.
Ja, du ska på bröllop på Åland, ja.
Ja, men exakt. Det blir också bra, tror jag.
Okej. Okay. Det är ingen Mats Vernell bakom DJ-bosset där,
nej? Nej, jag har inte ens funderat på vad... Nej, jag vet inte. Vi får se vad det blir för musik. Jag tänker mig att det brukar bli hit-tätt på bröllop.
Ja, det blir det.
Jag får släppa eventuell cred jag har. Liksom. Ja. Köra loss. Jag tror det blir bra. Ja, exakt. Jag tänkte börja... House Music with Love var väl från början en blogg. eller hur?
Ja, det är någon slags spindelkrabba från början. Det var en musikblogg som vi säkert startade 2012-2013. Jag och några vänner i Skåne, men även några som satt i Stockholm och så vidare. En sån där klassisk MP3-blogg som Back in the Day, som Disco Bell, som satt i huset bredvid oss. Just och så. Det var ju så folk konsumerade musik back in the days. Hittade man en bra låt och la upp den med någon av Swedish House Mafias tidigare pseudonymer, så fick man ju 3-4 tusen besökare på en dag som klickade in och läste och lyssnade och tryckte på SoundCloud-länken. Det var ju så himla stort.
Just det. Ja, men det var verkligen en era. Jag var tvungen, för jag skrev också för House Music With Love, men inte, recensioner skrev jag, tror jag.
Just det, det gjorde jag några gånger.
Ja, exakt. Jag var tvungen att kolla tillbaka i min LinkedIn-profil. Så det stod 2013 till 2015, så det var väl där, där omkring, liksom.
Wow, amen, stort tack för det. Det
ja, det var det lilla. Men jag kommer att tänka på det, jag hade nästan glömt bort det. Men exakt. Men då, för jag minns också att jag skrev under den eran någon gång, så skrev jag en artikel åt Nöjesguiden just med så här, ja men musikbloggen är den nya maktfaktorn.
Just det, och så, det kommer jag ihåg.
Exakt, jag tror jag snackade med Martin från Disco Bell och hade säkert med er också i liksom.
Ja, men jag tror att Disco Bell och vi drog nog ganska mycket trafik till vissa artister som behövde en viss typ av uppmärksamhet, men kanske gick under radarn. Det var ju svårt att upptäcka. Svårare kanske att upptäcka musik back in the days. Fast det var inte så mycket musik som släpptes. Nej. Som idag, tänker jag.
Nej, men det hade ju verkligen sin plats i musiksfären. Men hur liksom, det tog fart snabbt, eller hur upplever du i början där?
Ja, i början tog det väldigt mycket fart. Det var precis när SoundCloud kom och bjöd in en sån här första editor, så vi skulle börja bädda in deras länkar och så vidare. Innan dess fanns ju sådana här Zippy Shares, konstiga spelare där folk laddade ner och kunde man enabla download eller inte. Så det var ju väldigt mycket trafik där i början. Alla skickade musik till oss. Vi hade massor med webbdesigners som ville bygga om bloggen, för det var verkligen hypat back in the days. Alltså. Och så märkte vi nog efter ett tag att det kom så otroligt många mejl. Det låg väl på 10, 20, 30 pitcher om dagen till slut. För folk som skickade allt från välproducerat elektroniskt till någon random ballad från Nashville. För de läste inte på ordentligt
vem man skickade. Utskick.
Liksom. Ja, precis. Mm. Och så märkte vi ganska snabbt att oj, men här finns det så otroligt många duktiga artister som inte har kontakter, som inte tänker liksom kreativt, som bara spottar ut otroligt mycket bra musik och inte gör någonting av det. Så sa vi till vår första artist som heter Edgar Arisa på den tiden, Escarbyte. Det här är riktigt bra, ska du bara ladda upp det på SoundCloud för att det ska bara ligga där. Ja visst, men det är så man hörs liksom. Så bara så sa jag, men ska vi inte hitta på ett skivkontrakt med oss eller något sånt? Alltså, ska vi inte släppa dig som skivbolag? Och så blev det så.
All right. Ja, precis. Vi kommer ju återkomma till skivbolagsdelen, för den är ju verkligen aktiv.
Mm.
Jag tänkte bara, även bloggen är ju aktiv. Har den liksom, vilken roll har den i liksom er universum?
Inte någon större roll. Vi har ju lite skribenter in-house som sitter på skivbolag och sånt som vi jobbar med och skriver lite recensioner av varandras grejer. De får aldrig skriva sina egna. Nej, så. Men den tickar väl på i bakgrunden och driver lite trafik som sen hamnar ju egentligen på våra releaser och våra Spotify-listor. Så det finns något litet brand där ute. Men om man idag har 2 miljoner streams på Spotify och SoundCloud och YouTube, så tror jag att bloggen får väl kanske 200-300 träffar om dagen, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Förlåt, 200-300 träffar per vecka måste det vara. Det är inte lika mycket trafik på bloggar.
Nej, och det har ingenting att göra med det är väl ett liksom generell trend, tänker jag.
För du har ju skrivit väldigt mycket klubbloggar i olika sammanhang. Nöjesguiden, Allt om Stockholm.
Ja,
och så.
Exakt.
Hur är vågar man fråga hur alltså inte marknaden, men hur klickraten ser ut där?
Ja, men alltså dels har jag inte så mycket att jämföra med, alltså, men jag vet inte, jag ser det heller inte som en blogg, vad nu en blogg är, för jag skriver ju liksom journalistiska texter, men postar det som blogginlägg liksom.
Just det.
Och jag har ingen egentligen, tror jag, löpande following egentligen, utan det är mer så här, ja men som vilken nyhetsrapportering som helst. Jag hittar en bra nyhet, vinklar är bra i rubrik, eller försöker, locka till läsning, postar det på relevanta platser, hoppas att folk liksom ska gilla nyheten och klicka sig in på det.
Just det.
Så det är snarare verkligen case to case, alltså vad det är för inlägg.
Just det, så inte så mycket att lista klubbar, utan man vill hitta det här någonting som får folk antingen att lyfta på ögonbrynen eller att...
Ja, alltså det är fall nu så det ser ut liksom. Så jag känner mig inte som en bloggare riktigt. Även fast jag måste... ja, men det blir ändå så här, läs på min blogg, läs allt på bloggen. Alltså jag cringear lite varje gång jag egentligen säger det, för att... Jag vet, det är väl fortfarande så att man associerar blogg med, eller numera gör man väl det liksom, jag vet inte, influencers som man inte vill bli kanske jämfört med.
Nej, du vill inte.
Nej, jag vill inte i alla fall.
Okej, bra.
Exakt. Nej, men jag vill nog ha någon substans i botten förutom, det ska inte vara jag som är...
Just det.
Så lockat till klicket, så att säga.
Just det, så Mats Wornell, kvalitetsjournalistik, objektivt, ja, och inte influencer.
Ja, men lite som ni också gör. Men så här, ja, men kurerar, plockar upp saker och sprider det vidare, liksom. Slipper någon annan trassla omkring bland nyheterna, liksom.
Förstår,
så, kanske.
Förstår precis.
Men, ja, precis, bloggen finns kvar, men den har inte samma roll. Men vad liksom... Vilka ben finns, om vi börjar så generellt liksom, på House Music With Love idag?
Vilka ben som finns? Vi har ett skivbolag som tickar på väldigt bra. Från bloggens tid finns det en Soundcloud-kanal som ligger kvar och tickar med 160 000 följare. Och så har vi ett gammalt verktyg som heter Soundcloud Planner, som numera är uppköpt av Soundcloud, kopplat på oss massor med andra kanaler som vi kan reposta med. Så dels underlättar det med att om man släpper musik, och självklart vill man ha mycket klicks på Beatport och Spotify, men även på Soundcloud kan vi generera väldigt mycket trafik genom att sprida till ett jättestort nätverk av samarbetspartners. Vilket tror jag lockar många av artisterna. Och det var ingen hemlighet att vi får, om vi fick 20-30 e-mail om dagen förut, så får vi ju ännu fler e-mail nu i och med att det släpps otroligt mycket musik. Och så tittar vi på vad som är bra som inte är från vårt skivbolag och kan hjälpa andra artister och skivbolag med att ladda upp en premiere på våran House Music Love-kanal. Alltså.
Just det.
Och i vissa fall tar faktiskt betalt för det och återinvesterar allt i våra egna släpp, våra egna Spotify-listor, våra egna annonser. Så det finns två affärsmodeller, dels den traditionella där man tjänar pengar på royalties som man delar 50-50 med artister. Men så är vi också någon slags influencer, är väl kanske fel, kanske rätt ord. Det är också otroligt mycket gallering, men också... ta betalt för att sprida musiken vidare.
Exakt, men då är det så att ni ändå att de ska passa in i er grej även om det är betalt.
Alltså, ja, absolut. Ja. Vi har sån här features form på Soundcloud och så vidare. Jag tror att vi gallrar ut så lätt 85% därifrån, för det är inte relevant liksom.
Jag fattar. Och så det finns en YouTube-kanal eller?
Precis, samma sak där. Jag tror att det är väldigt content-drivet idag. Om vi, eller vilket skivbolag som helst, släpper en låt i månaden, en låt varannan vecka, vilket kanske är en bra takt, så blir det inte så mycket plays och tillväxt på sikt. För alla de här algoritmerna och YouTube vill att man ska spotta ut content hela tiden. Då på samma sätt får vi massor med premieres, uploads. Vi har samarbetsavtal med de flesta elektroniska skivbolag som skickar musik till oss. Så ser vi till att det inom vår genre, inom vår nisch, kvalitets, elektronisk, lite underground, att det kommer upp en låt om dagen, vilket gör YouTube glad, vilket gör att även våra artister får väldigt mycket exponering i det här content-maskinen.
Ja, just det. Ja, vi kommer nog djupdyka i det här lite delvis, tänker jag. Det är så intressant.
Mm.
Sen är det Spotify-spellistor hade jag skrivit upp också. Är det också ett ben, kan man
ja,
säga?
Ja, absolut. Alltså, jag är gammal finansnisse i grund och botten. Jag har pluggat ekonomi och finans vid Lunds universitet. Sen har jag haft hjärta väldigt mycket för musiken. Och allt jag och vi gör på skivbolaget handlar fortfarande väldigt mycket om passion. Det kommer alltid vara det första, liksom, att man hittar artister som man klickar med, som man vill samarbeta med. Men som branschen ser ut idag, så har vi haft tur och byggt upp de här kanalerna. Vi har till exempel 150 000 följare på Spotify på olika spellistor. Mm. Vilket gör att man har helt andra muskler. Inte riktigt Sony's Universal, det är Warner's muskler, men större muskler än många andra skivbolag kanske. Att erbjuda för artister som man signar. Så att man får iväg en låt ganska ordentligt.
Exakt.
Om man tror på det.
Nej, men jag tycker verkligen det känns som att ni är någon merge. För det samtidigt känns, allting känns väldigt så här, ja, men det är så här det funkar idag med många kanaler, följare, streams, liksom frekvent exponering, allt sånt. Men, ja, men då tycker jag det är kul och intressant och fint att se, ja, men det du säger, alltså, att människan ändå. För ofta kan det vara tvärtom, tänker jag, när man liksom tar del av de här stora nätverken och så, att det inte känns så personligt. Och liksom.
Jag tror att liksom kvalitet måste alltid finnas där. Alltså ur någons, åtminstone för en viss typ av människor, lyssnare. Alltså funkar låten på klubben peak hour, så funkar det. Alltså det är där det måste börja. Man kan inte, vad säger man, koka gröt på en gammal spik. Nej, nu hittar jag på.
Jag fattar grejen. Grunden måste finnas
det, liksom. För att då händer ingenting med låten. Då kommer folk bara skippa den och droppa algoritmerna. TikTok är vi inte alls bra på. Det har vi inga följare alls på. Så om du lyssnar på det här och är bra på TikTok, får du jättegärna ringa med. Alltså.
Ja, exakt. Jag ska följa er då från vårt dansmusikpodden-konto som har 30 följare.
30 följare, jag tror jag är uppe i 26, så då leder mina racet. Alltså.
Exakt, vi hjälper varandra då. Nej, jag har mer känt att det är så här, där hittar jag inte riktigt liksom passionen och glöden att hålla det igång, liksom, utan det är mer så här, okej, en plikt trogen bild från varje avsnitt som, så här, det lägsta nivån liksom.
Ja, men precis.
Ett inlägg per avsnitt. Och så
precis. Min kollega Jerome som driver Beckard Sessions med mig, hans dotter har fyllt 18 precis och tydligen är jävligt vass på TikTok, så nu ska hon hoppa in som praktikant och försöka stirra upp våra två konton.
Perfekt.
Jag får rapportera hur det där går.
Exakt, ja, men det blir lätt så att man pratar så här lite humoristiskt om det, även fast det finns ju en jäkla kraft där, liksom, bevisligen och uppenbarligen. Liksom.
Otroligt stor målgrupp, jag tror att bara du och jag har blivit lite för gamla och tråkiga för det där.
Alltså. Ja, men exakt. Men ja, vi pratar i alla fall om det. Det är väl så här, vi vet nästan vad det är för någonting. Men allt det här som händer och sker på era olika plattformar, hur mycket folk är det liksom som jobbar med det?
Det är jag som jobbar med det på, ja, det varierar från halvtid till 100%. Konsulter lite för startups, investeringar, nyföretagarcenter och så, sitter och hjälper många entreprenörer. Men jobbar med det här i princip på heltid. Oliver Neat som har flyttat till Malmö från Sydafrika, från Cape Town, jobbade ganska mycket. Brian som sitter i Buenos Aires i Argentina är våran så kallad label manager. Det är han som ser till att alla låtar får rätt metadata, kommer ut, och just nu sitter han schemalägger låtar för november i år, alltså alla släpp fram tills dess.
Right.
Då ska han försöka hinna innan han går på sommarsemester och åker till Ibiza, ska vara där i 2 månader.
Okay. En dröm.
Ja, precis. Jag vet inte om du känner Paul Song Campbell här i Stockholm.
Inte känner, men namnet har ju funnits med.
Han har varit med och grundat och är lite aktiv som någon slags seniorrådgivare som tidigare innovationschef på Warner. Liksom, hur man tänker just med growth hacking, hur man tänker copyrights, samarbete, sample clearing, hela den här juridik, stor skivbolagsbiten. Så vi är en salig blandning av glada 30-40-åringar som kör på och lever livet.
Exakt. För jag tänker ju så här, även om man Eller allting måste ju ta tid. Alltså det är lätt att underskatta hur mycket tid det tar. Jag tänker med uppladdningar och grafik och liksom beskrivningar. Och, alltså både för, ja, men för YouTube-kanalen och labeln. Och, det, ja, det, jag antar att folk, det tar tid.
Ja, tar otroligt mycket tid. Men alltså om man hittar, om man gör saker man älskar själv och försöker hitta duktiga, passionerade människor som kan göra andra saker. Måste lyfta en flagga för Lukas Lilja här och Excel-byrån här i Stockholm.
Okay.
Det Excel-departementet heter de.
Okay,
som är så otroligt passionerade, otroligt nördiga, för Excel har ju liksom hackat hela vår royalty-system.
Right.
Så att den importera saker automatiskt från vår distributör, gör en lookup på 300 låtar och lista ut hur mycket varje artist ska ha i sin cut.
Okej, vilken magi.
Det är helt fantastiskt. Alltså, det är ingen som slår deras Excel-grejer.
Vad heter de? Excel-departementet?
Excel-departementet. Vi kan kolla upp det till show notes efteråt.
Mm, exakt. Nej, men det är också ett sånt verktyg där man vet som vanligt så här, kontorsanvändare vet att man säger okej, jag använder 0,001% av det här programmets liksom, ja, kapacitet. Liksom. Eller man blir glad när man lyckas göra en formel som liksom plussar ihop två.
Ja, men precis. det är det värsta jag vet, att sitta och hacka royalties i Excel. Det är absolut inte min grej. Och då är det bra att man har någon annan som är bäst på det.
Men visst var det, ni var in the news förr, eller för någon form av transparent royalty-system?
Ja, absolut. Men det har vi väl alltid. Jag tror att fler och fler skivbolag börjar tänka så. Att vi skickar alltid liksom allt ner på öre, stream till alla. Och att se till att alla artister får 50% once recouped. Liksom, för det är no fingers pointed. Det finns så många olika skivbolag. Men det, man hör så mycket klagomål inom elektroniskt, inom våran sektor, att folk har hur många streams som helst, då är det plötsligt inte få betalt alls av stora bolagen.
Samtidigt som jag tänker att det är enklare än någonsin att få in datan, tänker jag.
Den finns ju där.
Men de kanske inte alltid går hand i hand, att man vill dela med sig av det. Liksom. Men vad sa du, något recoup-system? Hur förklarar man det för en dummy? Liksom?
Aha, alltså alla låtar som vi signar så betalar vi kanske en viss summa för mastering, för mixning. Nu för tiden så märker vi att det blir så otroligt mycket bättre musik. Oftast om man känner att artisten har kommit till 80%. Och låten är färdig. Men så orkar man inte sitta och göra det här sista småpillet som är så otroligt tråkigt. Så har vi några av våra labels-artister som är duktiga på den biten. Så ser man till att man mixar färdigt, kanske gör lite postproduktion med små tweaks liksom, som också kostar några timmar. Artwork och investerar rätt mycket i Instagram, Facebook, kanske snart TikTok-annonser.
Ja.
För att få fart på de här låtarna. För vi märker också att Spotify, YouTube, Beatport, alla kollar upp på liksom trafik första 2 veckorna. Och ser till att någonting händer där. Alltså.
Okay.
Och det är lite grann vårt jobb. Liksom. Så lägger mycket pengar på det. På att pitcha olika spellistor på alla de här stora repos-nätverk för att få upp oavsett hur bra låten det är. Mm. För att inte drunkna i noisen idag, så handlar det väldigt mycket om att få upp siffror i början. Och så kan man knacka på hur Spotify är igenom 2 veckor och säga, kolla, det här låten går ju hur bra som helst. Och man ser Plex spelar den här, och Nora & Pure spelar den här, och den är på den här radiostationen. Kom igen nu.
Och hur knackar du på Spotify? Genom inarbetade kontaktvägar? Eller?
Back in the days var det så otroligt enkelt. Man mailade Olle på Spotify och så mailade man Jakob på Sony, och plötsligt på Whips så var man på en Deep House-spellista där och på någon filterlista. Det här är ju 8-7 år sedan kanske. Mm. Idag tror jag inte det är riktigt möjligt någonstans. Tror att alla de här dörrarna är stängda, i alla fall i min värld. Då får våran distributör Orchard, som sitter här i Stockholm och i Hamburg, Kaider, får jaga Tina på Spotify i Berlin då och förklara hur bra det här låten har gått liksom. Så.
Just det. Ja, ja, exakt. Jo, men det är svårare att nå igenom åt det hållet också, liksom, in till personerna.
Ja, vad har du för feedback från industrin? Du intervjuar så många. Är det någon som som har fortfarande den typ av reach här i Stockholm eller i Berlin någonstans, att man kan komma hela vägen till tutorials?
Jag vet inte, jag har väldigt dålig insyn i den branschen överhuvudtaget. Alltså, samtidigt som det känns som att det är liksom viktigare än någonsin med spellistor och ja, men hela grejen också, som att så här, ja, men folk kan ha 10 olika pseudonymer eller alias och så här, okej, okay, där är mitt alias för lo-fi.
Just det.
Jag vet, den grejen liksom. Men jag pratade om det i något temaavsnitt som nog finns i liksom backloggen här på podden, tror jag. Men jag, det är intressant. Jag vet inte, jag är både fascinerad och trött på, ja, det verkar vara en värld som inte alltid bygger på liksom det passionerade. Delvis. Men det finns ju olika, flera sätt att se på det, såklart. Liksom. Det var ett konstigt svar, men ja.
Ja, men jag dålig koll. Jag förstår lite grann vad du menar. Så, ja, intressant.
Men det måste ju vara en fördel i... ja, minns det, förlåt. Recoup-grejen. Så, så man så här... Tolkar det rätt som att man först ska det betalas?
Alltså, vi lägger ut alla kostnader. Mm. Mastering, mixning, ganska mycket annonser, pitcher. Oftast vill remix-artisten ha lite förskott, eller förskott till artisten. Så det blir kanske, man säger, mellan 1000 och 1500 euro per låt. Och sen när Derry Cooper, så börjar vi betala ut royalties.
Just det.
Och ska man vara transparent, så tror jag det är samma för oss och för de flesta skivbolagen, att man kan 75% recoupa aldrig riktigt. Nej. Men då är det vi som har legat ut med pengarna i alla fall. Och 25% blir ju såna här riktigt ordentliga hits och dra in sina 3, 4, 5 miljoner streams och börja betala för resten. Liksom.
Just det. Så bottom line, så kan det gå okej ändå liksom.
Ja.
Alltså,
ja.
Mm. Om man ser till bolagets sätt liksom.
Mm.
Ja, men exakt, du hade ju, jag vet inte, jag skulle kanske inte kalla det för rant, men det var ändå någonting såg jag i sociala medier där det var ja, men det var väl i stil med varför alla ni labelbossar, varför släpper ni så mycket skit?
Ja.
Det var rubriken.
Men den står jag fortfarande fast vid. För att det släpps ju otroligt mycket musik. Alltså det började kanske när vi startade 2014, så var det, ja, man, några tusen låtar i veckan, och viss procent var elektroniskt. Alltså om man kör en sidospår till där, pratar mycket med Theo som har någon studio som heter Roasting House i Malmö, som släpper mycket pop, skriver mycket produktion till Måns Elmer och liknande. Alltså, okay. Så har producenter som sitter och producerar musik till popartister som sen finns i Melodifestivalen och så vidare. Och han hade han går ju ännu längre tillbaka i tiden och sa att det släpptes så otroligt lite musik på 90-talet. Att det var någon som ringde honom och sa: du, Theo, jag hittade ett demoband från ett punkband här i Eslöv utanför Skåne, eller utanför Malmö. Det här är skitbra. Och det spelade inte så stor roll hur bra musiken var, utan det var att någon har faktiskt spelat in ett album på demo. Och då ringde han runt till 4, 5, 6 skivbutiker i Norden och sa: okej, vi har redan sålt 4000 vinyler på det här, nu dricker vi alltså. För alltså, utbudet var ju så otroligt mycket mindre än efterfrågan.
Okay, wow.
Alla ville köpa musik, i det här fallet var det punk på vinyl, när det väl släpptes. Nu är det ju tvärtom, det är så otroligt mycket musik som släpps. Mm. Att du och jag kommer aldrig kunna hänga med och lyssna på allt. Och jag tror att många skivbolag, för att komma tillbaka till din fråga, springer på den här fear of missing out- bollen. Oj, det släpps så otroligt mycket musik. Det är så otroligt lite som hamnar på spellistor, på radio, går viralt. Att vi måste signa så mycket som möjligt, så mycket som möjligt, och släppa ut en låt om dagen, så kanske vi bara en random factor på något sätt får de här komma in på någon sån spellista. Jag tror det är helt fel väg att gå, för att det finns inte en chans om du ensam skivbolagsboss, eller om du har ett team på 5, att ni kommer lägga någon tid, energi och kvalitetssäkring på de här låtarna. Utan det blir bara en maskin som spottar ut musik. Och det är inte schysst mot artisten, tror jag. Så att inte säga okej, det här är bra, men det kan förbättras. Inte postproducera, inte coacha, utan att man bara signar allt och kasta ut ett stort svart hål. Och ja, få några 100 plays på varje låt och gå vidare och vidare och vidare. Liksom.
Ja, jag antar att du förespråkar en mer hållbar, långsiktig modell med liksom, mer fokus på varje släpp.
Helt enkelt. Men absolut. Alltså, dels för mig själv, för att jag ska överleva det som individ och Alex Esser. Mm. Men också för artistens skull att nu sitter vi och signar sista låtarna för november och det är lite långt framåt och så försöker jag förklara för varje artist. Ja, jag förstår, du tycker att det här är sommarhit och det är det kanske också, men jag kan inte pusha in det i releaseplanen någon gång för då kommer inte Arena som vi släpper i augusti få ett eget med uppmärksamhet. Då kommer inte Gorge och Jordan och Erik Sonic Union som vi släpper nu i juni få tillräckligt med uppmärksamhet, för då blir det liksom för mycket noise även i våra egna kanaler.
Just det.
För du ska få ett tillräckligt bra omhändertagande, rätt pitcher och så vidare. Och det får de ju gå med på.
Mm. Precis, du nämnde någon siffra här innan i så här antalet låtar som släpps per dag, var det så 60 000?
Nu är det 60 000 på Spotify, senaste statistiken som jag har fått. Det är 60 000 låtar som kommer ut varje dag.
Mm. Ja, det är kämpigt att hinna med.
Ja, och jag vet lite inside information att deras editors, nu kanske den siffran har ändrats, men senaste året hade de typ ett så kallat KPI på 400 låtar per vecka som de måste sitta och lyssna igenom innan de kan säga, okej, nu kan jag gå hem för den här veckan.
Det är så mycket också utsätta öronen för.
Ja,
eller
utsätta, precis.
Det kan ju vara såklart. Njutbart också.
Precis, jag tror att man blir ju ganska trött oavsett hur mycket man älskar musik på att lyssna på musik om man ska lyssna på fler än 400 låtar i veckan och välja vilken som ska in på vilken spellista. Så.
Exakt. Ja, shit. Men det faktum att ni själva har också ert lilla universum med spellistor och YouTube och så här, det förenklar lite i label-delen att kunna pusha ut sakerna i de egna kanalerna.
Det förenklar otroligt mycket för att liksom slutmålet här är att bli helt oberoende av editorials, för att så som algoritmen fungerar, om vi har en spellista inom Melodic House eller inom Afro House, typ våra genrer, och har andra låtar som har gått väldigt bra där, så börjar ju liksom algoritmen associera vår musik med de låtarna som är hits. För att det är ju samma 60 000 användare som vi kanske på en spellista som lyssnar på låtar om igen. Och då börjar de här radio, disco och wickle-algoritmer pusha det till rätt målgrupp. Och om man ska vara supernördig och gräva in sig i Spotify liksom, så drivs ju det mesta till slut av de här radio, disco och wickle-spellistorna som inte är kurerade av en människa, utan det är datan som kollar på 180 miljoner användare och bestämmer vad som ska in i vems kanal till slut. Alltså.
Just det. Ja, det är en spännande värld. Jag tänkte, upplever du att ni fortfarande, som bloggen var back in the day, att det var som en kurerare eller liksom väljer ut, finns den? För det gör man ju delvis också med YouTube och Spotify spellistor. Liksom. Ser ni så på er själva idag? Eller liksom?
Ja, men absolut. Vi samarbetar med ganska många skivbolag inom vår bransch. Som jag sa, Get Physical, Still Want Talent, Soul Selectas. Som vi är väldigt transparenta med att säga. Men vi väljer ut bland låtar som ni släpper. Vi hjälper att ladda upp dem på vår SoundCloud och på YouTube och så splittar vi royalties där från 50-50. Så återigen är det tredje för intäktsmodell. Det är inte bara våra musiker tjänar vi ringar på, utan andra som vill synas i våra kanaler på olika sätt. Och då är det också i vårt intresse att det är musik som passar de som är våra följare, vår målgrupp, för att de ska få fler streams och vi får kickback på 50% där. Alltså. Så det går inte att ladda upp någonting som inte skulle passa in. Nej. Eller släppa något som inte skulle passa in. Då skrämmer man ju bort alla sina lyssnare.
Ja, men exakt. Men jag tänkte just på det, för jag kollade YouTube-kanalerna och sa, okay, men där ligger en Oliver Koletsky-låt, men då fattar jag hur det går till, om det finns liksom en deal där bakom som de säger, okej, jag pushar ut det här.
Det finns att ofta med Still Vår Talent och Oliver sitter i möten med dem varje vecka och frågar vad som ska in i vilken lucka, för vi har en lucka om dagen och de fylls upp väldigt snabbt.
All right. Okej, men om jag, det har vi pratat lite redan om också, men om ponera att jag är då producent. Mm. Eller kanske till och med label. Eller så här, vad, hur kommer jag enklast i kontakt med er? Vad är liksom vägen in?
Oj, man går till bloggen och trycker på housemusiclove.com som är vårt skivbolag /blogg. Där trycker man på features och submitta någonting. Eller hitta oss på Instagram och skicka någonting där. Men ja, det är väldigt, väldigt svårt. För vi är uppe i alldeles för många mejl varje dag som man inte hinner läsa. Jag öppnade min dator på tåget nu och det var 123 olästa sen i morse. Liksom.
Alltså som kommer från Submit eller den grejen liksom. Ja. All right. Kan man garantera att allting hinner kollas igenom och lyssnas igenom? Eller liksom, är det...
Vi försöker så gott vi kan. Vi gör vårt bästa. Det måste lyssna vi alltid igenom, allting.
Just det. Och de presenterar man på samma sätt eller finns det någon annan?
Demos@hmvl.org.
Mm. Ja, exakt. Nej, men jag tror det, om man nu proddar och lyssnar på det här och vill in så är det ju, ja, precis. Vill man alltid hitta en bra väg in.
Vi har byggt väldigt bra autosvar på alla våra mejl. Allt som man skickar till oss kommer tillbaka en lista på autosvar. Så om du vill pitcha vår Spotify så är länken här. Om du vill skicka demo till skivbolag är det här.
Right.
Om du vill synas på kanaler som SoundCloud och YouTube här. Om du vill prata business eller något annat så ta en kaffe med oss här. Liksom.
Ja, jag fattar. Nej, men jag fattar att det är mycket, men jag tycker ändå det är... Auran och känslan med House Music With Love tycker jag ändå är att det är en, ja, men välkomnande atmosfär.
Mm, vi försöker vara närvarande personliga och vi, just nu jobbar vi med väldigt många kommande artister som inte har jätteetablerat social media presence och inte alls många Spotify streams, men vi tror på musiken och signar mycket sånt. Till exempel en kille som heter West End Hill som sitter i Maastricht i Holland. Som har gjort en otroligt bra bootleg på Lykke Li. I Know Places som har spelats överallt på Burning Man av Diplo och liknande. Så han är så otroligt begåvad med att ha typ ingen större presence överhuvudtaget. Liksom. Okay. Men, ja. Så jag tror inte att vi personligen vill inte satsa på någonting som är bara superetablerat hela tiden. Utan hitta även de här nya genier.
Ja, exakt. Ja, men viktigt att någon gör det. Och visst, labelmässigt så delar ni upp det lite grann på liksom sublabels också och så?
Ja, det är också lite blandat. HMVL är uppe i 0,58 nu, som är schemalagt. 0,54 med Gorge, som du kanske känner till från Mannheim, en liten av en veteran som har gjort ett samarbete med... Otroligt begåvad ung kille i Jordan Arts från Sydafrika som båda spelar gitarr och sjunger och saxofon och rubbet på sina spelningar. Fallen, den släpps ju nu. Men sen har jag haft lite HMVL Presents som liten sublabel för helt nya oetablerade artister. Om du släpper din första singel så kanske den hamnar på HMVL Presents Mats Vornell först.
Just det, vi får se.
precis. Och lite With Love Recordings har vi haft för allt som elektroniskt men inte nödvändigtvis house, clubhouse. Ja. Mountain Bird från Stockholm, Swim från Skåne, Nico Delav, alltså allt som är lite mer chillwave, lounge, blandat elektroniskt. Mm. Tänk dig Bonobo Sound.
Jag fattar.
Mm.
Och...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
vinyl har också funnits liksom i repertoaren.
Ja, jag hade en påse med fina vinyler till det Öse i 2X som jag glömde på cykeln. I cykeln korret vid Malmö central. Men jag får ju skicka dem. Ja, här får jag en del vinyl i pipelinen. Vi har tryckt compilations, vi har tryckt singlar. Där löser vi det oftast genom att, och det är bra tips till många, crowdfunding. Du jobbar med Patreon och så. Mm. Men har du ett album eller compilation med 10 eller 15 artister så är de otroligt duktiga på att dra sina trådar och se till att det kommer in kanske 4-5 tusen euro i förköp så att man är säkrad på att trycket av vinylen kommer löna sig faktiskt.
Okej, okay, så man beställer den innan den är tryckt helt enkelt.
Precis. Typ.
Mm, intressant. Jag vet inte hur vi ska översätta det till vår Patreon-modell för podden.
Mm.
De får prejsa in innan vi gör avsnittet.
Ja, kanske det. Eller kanske börja trycka vinyler med...
Ja, exakt. Det är alltid balans mellan effort och tid. Och liksom. Ja, det är många, många delar som ska gå ihop.
Dansmusikpodden, kanske någon slags... Absolut inte VIP, men någon slags medlemskort till alla Stockholmsklubbar och något sånt, om man är med på...
Exakt, jo, men vi har ju, det vi har gjort hittills är ju att lottat ut ganska mycket biljetter till fester och klubbar.
Mm.
Och eftersom det inte är, ja men, det är inte liksom flera hundra patrons vi har, så man har ganska stor chans att vinna. Och vi hade någon sån schysst deal med, Monstera i vars lokaler vi sitter.
Mm.
De körde fester under namnet Krets. Och då hade vi så här... Ja, men alla som blir patrons nu får en biljett till valfri kretsfest. Och så där. Så,
fantastiskt.
Så, ja, vi har försökt efter energi att hitta lite olika modeller. Så men bli patrons där ute. Så får ni ta del av roliga saker.
Hur hittar man på Patreon? Eller hur blir man medlem där?
Det är som jag sa i början där. patreon.com/dansmusikpodden. Och det ska inte vara så svårt att hitta. Det finns i alla våra socials. Och, liksom. Ja, det är aldrig långt bort. Ja. Och men där vill vi ju bygga en litet movement, som jag så brukar säga, va?
Mm.
En liten community.
Mm.
Är redan igång, men det kan bli ännu tajtare och roligare liksom. Så ser jag på det liksom. Helt enkelt. Vad tänkte jag på? Ja, men just det, också en intressant, får se vad du vill. Vad heter de? Hooja är ju stora nu.
Ja.
Och visst kan man, om man är sen nyfiken och intresserad, så har de släppt någonting på er label någon gång, var det så?
Just det, ja.
Du behöver inte nämna namn, för de vill
nej,
vara...
Nej, det ska vi inte, vi ska nog inte nämna någon namn. Men ja, absolut, Sjöja har kopplingar till House Miss Villa back in the days. Mer än så får jag nog inte säga.
Nej, men jag tycker det kan räcka så. Det är bra att bibehålla den
musiken. Men två otroligt duktiga producenter och väldigt ödmjuka killar.
Exakt, jag har försökt att få till någon liten telefonintervju med dem i alla fall. Men det händer mycket för dem nu.
De ska vara med i sommarprat och
exakt.
Gör en massa roliga saker och har fått SP3-guld i årets
artist. Det fick de säkert, ja.
Mm.
Exakt. Jo, men jag sa det i något tidigare avsnitt också, för jag drog upp den här House Music with Love-anekdoten då också, att det fanns någon koppling där emellan. Och det, jag tycker alltid det kan vara lite betryggande, så här, för annars tänker man, var kom de här ifrån? Och hade tur och sådär, men ofta ligger det ju mycket arbete bakom någons framgång liksom.
Ja, jag var på gymmet för 2 år sedan och fick Donkey Kong Hooja skickat till mig och bara, Alex, kolla, vi har gjort lite ny musik.
Okay.
Och så sa jag, man kom igen grabbar, det här är ju så otroligt larvigt. Och så ångrar jag mig, inte ångrar mig, det var inte rätt i den tiden liksom. Men jag tror att det blev inte så larvigt ändå. Alltså.
Nej, exakt, men skulle inte kanske inte passa under ert paraply?
Nej, det skulle inte.
För du ska på en ny sub-label i så fall.
Precis, men jag antar att både dina och mina kids älskar ju Hooja och så.
Absolut. Det är mycket banan, melon, kiwi och citron.
Precis.
Och så vidare hemma.
Mm.
Jag tänkte på... Ja, men okej, men låt oss ändå så här Vi sa väl det. Vi lämnar HNV ett litet tag och kollar på Backyard Sessions.
Ja.
Som jag från början faktiskt, i mitt huvud så hörde det ihop. Men nu, det gör ju inte det egentligen, va?
Ja, men det gör det väl lite grann. Det här har blivit lite grann våran eventarm i Malmö, Köpenhamn. Vi har en fest i Berlin. Och det heter även Backyard Sessions på ADE i Amsterdam. Men nu håller på att migrera på HNV / Backyard Sessions. Eller Love Overload som vi kallar vissa av våra fester på. Året 2015-16 när jag jobbade på Deezer och drev skivbolaget samtidigt, så ringde det upp en belgare som heter Jerome till mig, som har precis flyttat till Malmö och sa: Alex, du verkar ha mycket koll på musikbranschen, fast på engelska då. Nu ska vi bygga en jättestor elektronisk festival i relativt lilla Malmö. För jag kommer från Antwerpen och det enda vi har här är ständigt stora festivaler och arenor och alla. Och Pet Shop Boys spelar här och Bonobo här spelar här och Faithless spelar här. Så här ska det vara i Malmö. Så tror jag att jag viftade bort Jerome 3, 4, 5 gånger på Messenger och sa att nej, men det här kommer aldrig gå. Men han var ganska persistent, så det blev en... till det hörde det också att... han hade 2 barn på den tiden i 9-10 års åldern. Då går man inte ut på klubben längre. Och han tyckte också att i Belgien kan man absolut gå på dagsfest och ta med sig sin fru och familj och dricka en öl. Och kidsen kan väl spela lite boule där samtidigt. Alltså, inte alls lika konventionellt som det är i Sverige. Så då skulle vi köra en familjevänlig rave på söndagar i Folkets Park i Malmö. Som tur det så var verksamhetsledare där, hette på den tiden Felicia Fredriksson, som är helt fantastisk open-minded kvinna. När vi kom till henne och sa: nu ska vi ha familjerave i Folkets Park mitt i Malmö. Nej, det är ingen som tar droger här, kom igen. Det är ju bara vanliga, det är ganska... Så sa hon, okej, men vi kör på det. Det låter helt fantastiskt. Mm. Så vi började med söndagar där bakom Moriska paviljongen. Och hade ganska stora bokningar. Jag tror att alla från B. Svensson till Reckon Day till Clapton... Anna Tensnake etc. etc. har spelat hos oss, Juris Warn och så, fast på söndagar. Och så bokar vi ett bra tag minst 50% kvinnliga artister. Det gör vi fortfarande. Det tror jag är jätteviktigt att pusha. Vi som kan göra någonting i musikindustrin, att pusha på att fler tjejer står på scen och producerar med musik, så ska man göra det. Så kom Kulturrådet in med en stor stipendie, så vi utvecklade det här till en större festival i Folkets Park som höll på i 3 år innan pandemin.
Just det.
Och extremt blåögda, extremt storhetsvansinne. Det här skulle bli hur stort som är, större än alla festivaler i Stockholm, större än Wet West. Det skulle bli någon sån här supermecka. Så vi bokade på så otroligt mycket och vi investerade så otroligt mycket i integrationer och högtalare. Det skulle vara Function One och det skulle vara drönare och det skulle vara uppblåsta elefanter och gigantisk kanin uppe på scen. Och brände säkert 50 000 på hobbor till kidsen, för barnfamiljer kom in gratis, samtidigt så vi hade Clapton och Reckon Diet och Juris Warn på scen. Så att, på något sätt så smälte det här ändå på ett bra sätt ihop liksom. 3 000 personer som mest, och då back in the days tror jag att det gick precis på plus minus noll varenda jävla gång alltså.
Okay.
Så det var ett passionsprojekt, och till slut så sa Jerome: Alex, I love this, but we're not making any money. When are we gonna make money? Sa Jerome, sa ja, jo, det har du nog rätt i. Man kanske ska inte gå plus minus noll i massor med år. Och sen kom pandemin, och nu Backyard Sessions fortfarande igång i Lund och 3 gånger nu i sommar i Malmö. Och det är samma otroligt fantastiska publik som kommer tillbaka 10 år senare. Alltså, så det, ja. Och vi går väl lite grann på plus varje år just nu.
Är det fortfarande ett family-friendly koncept?
Absolut, vi har så otroligt uppstyrd publik att vi släppte alla tre sommardatum nu i början på sommaren, 4 juli, juni, 2 juli och 27 augusti. Och det har gått väldigt många biljetter till alla redan, för folk säger save the date, där har jag semester, där ska jag ta lite extra ledigt från jobbet. Ja, folk är inte längre 20 och gör vad de vill, utan de har familjer och planerar ganska ordentligt för att gå på Beckard Session.
Just det, och det är söndagar som gäller.
Det är söndagar som gäller, just nu är vi på plan B i Malmö och klockan 10 stänger vi ljudet och ljuset och så kör vi ut de sista med en sopkvast. Nu får du gå hem och lägga dig så du kan gå och jobba imorgon.
Ja, men det låter ju ändå som helt rätt koncept för en söndag. Söndagar vet jag, eller känslan i den här stan, många har försökt, få har lyckats liksom, med att få söndagsfester och flyga. Liksom. Ja, det är någonting med söndagarna.
På sommaren i Malmö funkar det hur bra som helst. För att alla vi som har kontorsjobb, eller alla ni som har kontorsjobb, man vet ju ändå att på sommaren är det lite mer laid back när man ramlar in på jobbet på måndag, tror jag, för de flesta.
Exakt. Nej, men då tror jag ändå att Stockholm kan inspireras av dig och Malmö. Faktiskt.
Jag får snacka ihop med Thomas Antonsson, eller med Kalle Dörner här.
Exakt. Det finns potential, känner jag. Men den är liksom inte, Backyard Sessions är inte officiellt då kopplat till House Music Villa, utan det,
men det finns ju, vi byter väl lite loggor och lite trafik och så vidare, och så blir det ju lätt så att artister som är signade på skivbolaget kommer att spela på Backyard Sessions. Alltså det är ju mycket lättare att boka någon som är signad till ett skivbolag,
ja,
till ett schysst regage, än det skulle vara via agenturen.
Jag fattar. Nej, men jättefin grej. Jag har varit nyfiken också på bara liksom kort din egen bakgrund och hur du hamnade i klubbvärlden.
Uppvuxen i Göteborg. Mamma är från Ryssland. Pappa har väl tyska rötter, men jag är uppvuxen med ensamstående mamma. På något vänster fanns det ett klubb som heter Underground i Vasastan, som jag började spinna vinyl på när jag var 17 bast, innan man kunde komma in på klubben och själv med lägg. Men på något vänster sätt började jag spela 80-tals hits, ja, men du vet, Modern Talking, Madonna och liknande på vinyl. Det var så allting började. Och sen gjort jättemycket klubbar som student i Lund, på Smålands, på Helsingkrona där. Lyssnat otroligt mycket, så varit aktiv DJ väldigt många år liksom.
Och när kom liksom den elektroniska dansmusiken, när blev den dominerande istället för då Modern Talking?
Skulle plugga på, hade väldigt bra betyg när jag gick i gymnasiet.
Grattis.
Hade en stenhård sovjetisk mamma som sa att du skulle bli antingen läkare, jurist eller i värsta fall ingenjör. Så gick jag med mina bra betyg till Chalmers och skulle bli ingenjör. Men trivdes inte alls bra med mer plugg. Hur gammal är man börjar gå på universitetet? 1920 någonting.
Ja,
där.
Typ om man, ja, man kan nog börja senare såklart.
Men precis, om man hoppar direkt från gymnasiet. Så jag lyckades lura min kära mor att jag var kvar där i ganska många, 6-7 veckor tror jag. Och jag har så mycket i plugget och jag hinner inte komma på middagen. Och tyvärr, trivs så bra i min nya studentetta. Men då köpte jag en enkel biljett till London för mina sista studentpengar. Åkte dit och började jobba på en pub och sen skaka drinkar på en Hilton. Och där hittar man alla feta dansklubbar i år, vad var det, 00-01.
All right.
Det var mycket trance, hard house, det var mycket The Fridge i Brixton, det var mycket, ja, men det här precis efter Gabber-äran när det började landa lite grann mer i houset liksom.
Just det.
Var London, det var helt otroligt fantastiskt.
Ja, jag åkte också mycket till London lite senare där kanske, men ändå början av 2000-talet. Transkille som jag var, så var jag typ så här, vet du, The Gallery på Turnmills.
Ja,
var
precis.
Ett bra ställe att vallfärda till. Liksom.
Ministry of Sound, Camden Palace, alla de här. Ja. Men exakt. The Gallery kommer jag ihåg. Wow.
Ibland saknar jag inte för att jag någonsin har gått in på det på djupet, men du vet, hela den här, och den finns säkert kvar, de kör väl vidare, men så här, hela den här UK Hard House grejen var ju väldigt stor.
Gatecrusher heter de.
Gatecrusher var mer trance, okay. Men ändå ja, men de här Hard House-grejen var det Tidy Tracks.
Just det.
Jag kommer inte ens ihåg riktigt, men det var en grej. Men exakt, Gatecrusher, Slinky, Passion, Cream.
Ja, Creamfields och så vidare. Ja, men de hade ju... Ah.
Exakt. Ja, men det var good times.
Känns som... Är det så att Storbritannien var liksom en av de mest drivande eventproducenter på den tiden? För det har väl kanske dött av lite grann? Eller är det jag som har blivit för gamla och tråkiga?
Jag vet inte. Det var också... Det kanske... Ja, exakt. Man får alltid väga in att det kan vara en själv som... Så jag vet faktiskt inte. Men just... Ja, men transmässigt var det i alla fall stort där.
Superstort, ja.
De har många av translegendarerna tillsammans med Holland och Tyskland, men ändå.
Ja, alla de här stora koncept som Creamfields och Galerius och Gatecrusher var ju väl ute på stora turnéer och hade liksom residence på Ibiza. Det var ju inte artister som hade residence, utan det var de här stora klubbkoncepter.
Ja, men exakt. Exakt, ja, men den grejen kanske inte finns kvar lika mycket att klubbkoncept också så här, Amnesia turnerade runt och liksom, och sen var det på väldigt olika nivå. Alltså ibland var det så här, okej, okay, här, ni får saker hänga i taket och en resident DJ, så kallar vi det här för
Amnesia.
Ja, exakt. Mm. Alltså det fanns sådana exempel, så det gjordes väl liksom på olika nivåer.
Jag tycker det var frigörande på sätt och vis, för att DJ:n och artisten var inte lika idoliserad.
Nej, det är sant.
Jag menar på den tiden. Det var ju en bra resident på The Fridge eller Amnesia som spelade väldigt bra musik, tyckte exakt man då. De hade fyra bra residents, men man brydde sig inte lika mycket om vem det var, utan den musiken, det var mycket mer anonymt.
Man litade på brandet liksom, eller klubben, att de skulle leverera. Ja, absolut. Och det fanns väl... Återigen, bara varning för att man kanske själv bara är skevt ute, men jag tycker att det fanns en annan resident-kultur lite grann, där det kunde vara samma personer som ofta körde de första passen och liksom byggde upp det bra och la grunden till resten av kvällen och natten. Liksom. Det finns säkert fortfarande, men jag upplever ändå som att det fanns mer då. Liksom.
Absolut, jag är helt på din sida, för att visst, det finns ju alla de här topp 10, topp 100 Resident Advisor-namn som ute och turnerar och spelar bland annat i Stockholm imorgon. Mm. Och de är säkert jätteduktiga, men det är så lätt idag att man glömmer bort alla de här superfantastiska residents och warm up DJs som har varit kopplade till en viss klubb, eller fortfarande kopplade till en viss klubb, som är säkert minst lika duktiga. Man har inte byggt upp sina 1 miljon followers på TikTok.
Nej, exakt. Men det är också publiken kanske också förändras. Alltså, eller man, det är väl lite ge och ta, jag vet inte vad som är liksom hönan eller ägget, men så här, när saker förändras så förändras ju också publiken och kanske, okej, men ha lite högre krav på tätare kickar, alltså tänker jag inte på bastrumman, utan mer bara att det är så här, okej, men vi vill ha ett drop eller en build-up ganska ofta, liksom, alltså, istället för att stå och mala i, ja, det är lite olika helt enkelt.
Ja, jag funderar lite grann, alltså det är lite mer personlig åsikt, men om man har tappat bort lite grann den passionen och liksom kärleken för musiken, om du kollar på, ja, men till exempel Tale of Us senaste, vad ska man kalla dem, konserter eller gigs och liknande, där det allt handlar om gigantisk visual med den här anima-roboten som håller på att försöka ta sig ut något fönster, och allt man ser på Instagram är ju bara 600 mobiler uppe i luften.
Exakt.
Då är det ju mer en upplevelse man går dit för, och inte för att dansa sig svettig i 2 timmar.
Nej, exakt. På ett sätt är det kanske som att det är lätt att jämföra, men samtidigt så kanske det är så här äpplen och päron på ett sätt. Att så här, ja, men den showen uppskattar vissa uppskattar en mörk källare med liksom, ja,
med minimal Detroit techno.
Ja, men exakt.
Det finns något för alla, just det.
Men visst, det finns väl övergripande svängningar, och kanske kan det ta något steg åt något annat håll, tänker jag. Mm. Men jag brukar ändå försöka embrace, det är kul att det är olika. Ja. Showen är vad den är.
Just det, ja, men du har faktiskt alltså en väldigt bra poäng där. Man ska inte bli, man ska aldrig bli gammal och bitter och klaga på att det var bättre för oss.
Nej, men
det,
jag tycker inte vi är det. Jag tycker vi balanserar. Vad tycker du?
Jag tycker också.
Apropå tack. Detta, du, exakt, framtidsspaningar nämnde du för mig innan vi började spela in att du sitter på några sådana.
Men det som vi pratar om lite grann just nu, det har ju blivit väldigt mycket, vad ska man kalla det, top down. Alltså det finns ju väldigt få superstjärnor inom vår bransch nu. Det kanske inte varit så för 10-20 år sedan, alltså, som alla vill boka, som får alla gigs, som även på Spotify, Beatport och liknande. Det är ju de som lätt får uppmärksamhet. Alltså. Och då förstår jag också, har jag full respekt för de här Tina och Ashley, de andra som sitter som kuratorer. Om du ska lyssna igenom 400 låtar i veckan och det släpps 60 000 om dagen, så gör du tyvärr till slut att du börjar kolla på kända namn. Vem har fler streams? Aha, det är Marcia Plex och Adam Beyer som jag gör ett samarbete. Men det är klart, det här är någon ny hit liksom. Speciellt om du sitter med trötta öron på en fredag. Mm. Det kanske är en hit eller kanske är ingen hit. Det är ju subjektivt. Men det är, jag tror tyvärr att det blir mer och mer att har du redan siffror, har du redan followings, har du redan bokningar, syns du redan på alla festivaler, så är det lätt att bara fortsätta rulla på.
Just det.
Som en av topp 100 rankade namn elektronisk musik. Vilket gör det mycket svårare för Ulle som sitter och producerar låtar här i källaren bakom oss till exempel, som är 17-18, som är otroligt duktig producent, att ta sig igenom någonstans överhuvudtaget. Alltså, visst, ja, man kan ju hasla till sig en gighus, Monstera säkert, eller på Waterview, men man måste liksom jobba in sig. Det är mycket svårare, tror jag, att ta sig igenom som en producent idag på det sättet. Så samma sak för skivbolagen. Vem som helst kunde starta skivbolag för 10 år sedan. Och det kan nog vem som helst göra nu också. Men vem ska du signa? Vad har du? Alltså, vi har ju åtminstone en liten fördel att vi har ju våra kanaler. Så att signar vi dig, oavsett om du är Black Coffee eller Mats Wornell som spelar som gör otroligt bra musik men är helt okänd, så kommer vi få lika mycket fart på dig som på Black Coffee, i alla fall första veckan med hjälp av våra spellistor och så. Men om du startar ett skivbolag idag som en passionerad amatör, så är det svårt för dig, tror jag, som skivbolagsboss att signa någonting, någon som kommer säga, men what's in it for me? Jämfört med det här Roasting House på 90-talet som bara, åh, här kommer ett band från just Skåne. Det. 4000 vinyler sålda garanterat, för det finns inget annat att släppa. Så ja, det tror jag kommer vara viktigt både för artister att alltid ha sin egen sound och tro på det man gör, att man gör de här 50-100 låtarna, lägger ner de här 10 000 timmar utan att kompromissa, och till slut så kommer man hitta som artist alltid något som gör att man blir, man hittar sin nisch, man hittar sina fans, man får sin första virala hit. Kolla på Hellslott till exempel, som släpps en låt på Anjuna eller Armada som är uppe i 300 000.
Nu eller?
Hellslott, vad heter det? Mumi.
Okay.
300 miljoner streams. En kille från UK som har producerat i en källare och plötsligt swoosh. Okay, liksom.
Men du hade också... du skickade, vi konverserade lite på Messenger, så collabs också som en framtids spanande grej.
Jag tror att alltså alla artister har blivit brands, bara för att rabbla upp några namn i det här podden, men säg Adam Beyer, Blondish, Marcia Plex, Black Coffee, Tale of Us är något alla inom vår bransch känner igen. Och när det är så otroligt mycket noise och alla, även de, släpper väldigt mycket musik, så tror jag att ett sätt för nya artister som inte syns, som inte fastnar i algoritmerna, som inte får sina gigs, är att hitta samarbeten. Och våran bransch är så otroligt tacksam med remixer, reworks, bootlegs, samarbeten. Men hitta någon i Stockholm eller Malmö, säg Elfenberg här eller Sebastian Müller hos oss, som redan har lite followen, säger hej Sebastian eller Victor, kan inte jag få remix en låt med dig? Jag gör det gratis, men alltså, jag tror det handlar väldigt mycket att hålla varandra om ryggen i den här lilla branschen, framförallt för de artisterna som är på väg upp. Och samma sak med Black Coffee, Natty, han lägger ju till 3-4 av våra släpp varje år på sin egen spellista. Han går också och pratar med, för han brinner också för musiken. Och så att jämfört med, tror jag, många andra branscher där det är väldigt mycket vassa armbågar, så tror jag att dansmusiken fortfarande är att väldigt många håller varandra om ryggen och hjälper till så mycket de bara kan.
Ja, men fint. Det tror jag också. Verkligen. Och jag tror man kan nå fram även till personer som ändå, ja men, det finns många som ändå går att nå trots att de liksom är stora.
Allihopa, Norra and Pure svarade i morse och sa, shit vilken bra lopp ni släpper imorgon, den har spelat LA förra veckan. Och förresten, nästa släpp som ni har i augusti, den är också skitbra, den ska jag spela.
Ja, men alltså,
ingenstans.
Ja, men om man väl börjat få kontakt så känns det som att det är, ja men då.
Det är lätt.
Exakt. Ja men superkul. Jag funderade också på ditt eget skivspelande. Vad har du lagt ambitionen där?
Oj, det går väldigt mycket upp och ner. För dig och mig som är småbarnsföräldrar så känner du kanske igen att i vissa tider har man mer tid och sen när den blir lite större så har man lite mer tid. Gigga ganska mycket i sommaren i Berlin, i Helsingborg, Malmö, Lund liksom. Små gigs, klubbgigs, bargigs. Vi har alltid en showcase på det i Amsterdam, så kommer vi att spela där. Men mitt fokus mest just nu är på skivbolaget och släppa andra bra artister.
Jag
har ingen som helst drömmar att Alex Esser ska gå och åka runt och spela på alla festivaler och sånt.
Du vill inte ha en holo-show? Ja.
Nej. Jag vill vara hemma med min familj och grilla och ha det bra och släppa massor med andra bra artister som det går bra för.
Nej, men det tycker jag låter fint. Och du har ju också en aura att, ja men lite av den grejen kanske, alltså inga armbågar, lyssna, ja men cater for others typ. Funkar det bra med liksom den approachen i dansmusikvärlden?
Ja, men det tror jag absolut. Jag har alltid varit hippie och inte brytt mig så mycket. Alltså, pengar är bra att ha, som Elvira Fattigan säger i Dunderklumpen. Men det är inte det som får jorden gå runt. Det handlar om människor och naturen och världen vi lever i. Så jag tror väldigt mycket på att man ska inte vara blåögd. Man ska vara kommersiell till den nivån att det man gör, det man släpper, ticka in pengar så att man kan ta ut löner, betala sina anställda, betala sina artister, investera i ny musik. Men det får ju aldrig handla bara om cash. Då har man ju tappat bort allt som har en passion och syftet att göra. Musiken ska alltid vara närmast hjärtat i första hand.
Exakt, ja, men det kanske är så enkelt egentligen. Alltså, brinner man för att ha passionen och hjärtat så är mycket vunnet.
Ja, precis. Så får man nog intäkter så småningom också, tror jag.
Ja, men exakt. Vad härligt. Vi närmar oss slutet, men jag tänker ändå att vi blickar, är det någon så här datum framåt du vill lyfta fram? Det var en backyard sessions i början av juli och en i augusti.
Sessions, om någon av dina kära lyssnare är på väg ner till Skåne, så finns det en fantastisk klubb som heter Plan B, som har fantastiskt bra uteservering i industriell område, lite grann som Slakthuset här, kanske, jag vet inte om det går att jämföra. Där har vi en backyard session söndag den 2 juli, bland annat med El Mundo en Zazo från Berlin, som är fantastisk live-duo som gäster, som också signar till vårt skivbolag. Och vi har, ja, som sagt, väldigt många sålde biljetter redan. För folk bokar även in en söndag, om det kostar 100-150 spänn. Väldigt, väldigt mycket musik som släpps under sommaren och hösten. Det är mycket Afro House compilations, det är den här Jordan Arts och Gorge, samarbete i Tyskland och Sydafrika. Arina Mor från Ryssland som är signat till Anjuna. Jag har varit lite sådär, ska man bojkotta ryska artister bara för presidenten är helt dum i huvudet just nu? Nej, jag tror att man ska fortsätta släppa musik från någon som bor i andra delen av Ryssland och inte ha någonting med makthavarna att göra. Afro House Compilations, Organisk House Compilations, det är väldigt mycket bra musik på gång. Mycket med en vokalist som heter Id Aziz från Kenya. Alla har i 5-6 år trott att han är någonstans i Nairobi, men nu visar det sig att han bor med sin fru och kids i Travestand, som är en liten stad utanför Oslo.
Okay.
Så nu ska vi försöka få ner honom till Antia Stockholm eller Malmö till Studio Sessions.
Ja, vad kul.
Otroligt duktig afro att ha sin vokalist. Så, ja.
Ja, men vad roligt. Jag tror att det finns ju gott om ställen att gå in och trycka liksom, like och follow på gällande House Music with Love. Var liksom... Ja, vi kan länka till rubbet egentligen.
Ja, jag tycker att folk ska gå in på Spotify och hitta våra spellistor, för de är så otroligt populära och växer så snabbt.
Mm.
Inte för att vi pushar in annonser, utan för man hittar otroligt mycket bra musik där. Och inte bara från oss, utan från andra skivbolag också.
Just det. Ja, men vi langar länkar i avsnittsbeskrivning. Och om vi får slänger vi även in till ditt Insta-konto om man vill liksom
absolut
följa dig mer personligen.
Mm.
Coolt. Är det liksom någonting som du känner, man kan prata massor om allting, men är det något särskilt du vill lyfta upp som vi inte varit inne på?
Nej, jag tror att vi har tagit upp det mesta och tack för att ni gör den här podden. Jag lyssnar, inte på alla avsnitt, men jag har lyssnat, jag är återkommande lyssnare.
Mm.
Ja, som vi sa, fortsätt drivas av din passion, oavsett om du är artist, skivbolag eller något sånt. Pengar kommer komma i slutändan. Kompromissa inte och inga snabba shortcuts. Det tar sina 5-10 år att komma dit du vill. Och vi är långt, långt ifrån våra mål, så vi fortsätter på.
Ja, men fint. Amen och så vidare på det, tycker jag. Så får du ha en kul helg.
Ja, tack snälla. Det får ni, jag också.
Japp, på bröllop. Precis. Och ni som lyssnar nästa vecka är vi tillbaka. Samma kanal, samma tid, etc.
Jaha, vem kommer nästa vecka?
Det vet jag inte. Det här, vi ligger lite i förhand i planeringen här. Så det får man se. Det blir en överraskning. Det blir alltid en överraskning i och för sig. Vi brukar aldrig avslöja egentligen. Så det,
spännande.
Ja, exakt. Den som lever får se. Tack Alex.
Tack snälla Mats. Välkommen.
Hej hopp.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.